Kapitel 2. Kapitalism. Att ta det onda med det goda. De processer som rev upp det gamla traditionella samhället sammanfattas ibland under begrepp som modernitet och kapitalism. Krafterna var enorma. Den tidiga fackföreningsrörelsen och arbetarrörelsen växte fram som motkrafter och utgör fortfarande den viktigaste balansen mot marknadskrafterna. Kapitalism är inte en skurk i det fackliga samhällsuppdraget. Det kan vara svårsmält för vissa. Kapitalismen är en kraft med både goda och onda sidor, både risker och möjligheter, och kan förstås som en samverkan mellan destruktivitet och kreativitet, förstörelse och uppbyggnad, äventyr och trygghet, frihet och bundenhet. Det är ur växelverkan mellan dessa krafter vi reser samhällsvärnen. En tyglad kapitalism kan göra underverk, samtidigt som en otyglad kapitalism kan skapa stort elände för många människor. Den grundläggande frågan i samhällsuppdraget är hur vi kan få kapitalismen att arbeta i allas tjänst. I detta kapitel diskuteras hur kapitalismen bör förstås och hur den utvecklats. Det handlar till stor del om de två mest centrala politiska motsättningarna. Marknadsliberaler mot demokratiska socialister samt populister mot demokrater. Förändringens krafter. Under en handfull generationer har vår livsvärld förändrats fullständigt. Mycket av det vi idag tar för givet skulle framstå som science fiction för våra förfäder. Vi lever i en värld som utlovar äventyr, makt, glädje, tillväxt och överflöd, men även förändring av oss själva och världen. Människor över hela världen tycks stå i förbindelse med varandra. Samtidigt tycks allt vara hotat idag. Klimathot, epidemier och växande ojämlikhet präglar vår samtid. Klass och kön, liksom geografiska och etniska tillhörigheter, definierar fortfarande vår framtid. Löftena om livets möjligheter fördelas olika. Idag ökar förmögenheterna snabbt, men inte för alla. Ägandets makt ställs mot arbetets makt. Samhällsklasser ställs mot varandra. Det kan verka paradoxalt, men det är människan själv som ger upphov till de flesta av samhällets utmaningar. Hur kan vi hantera dessa krafter? Kapitalismens kraft. Omvandlingen från det förmoderna samhället krävde hårda ingrepp i människors liv. Marknader uppstod inte spontant. Det politiska system som vi kallar kapitalism bröt sönder tidigare sociala sammanhang. Förändringarna var ofta dramatiska, inte minst för de människor som lämnade landsbygden för stadens fabriker. I det förmoderna jordbrukssamhället var självhushållningen basen för ekonomin. Samhällets olycksbarn var många. Backstugusittare, inhysejon, pigor och drängar. Men där fanns inga löntagare, arbetsgivare eller anställningskontrakt. Genom arbetsdelning och industrialisering skapades en marknad där arbete kunde säljas och köpas. Att socialisera människor och skapa arbetskraft var ofta en brutal process. Arbetskraften fanns inte. Skolorna, värnplikten, fabrikerna och fängelserna beskrivs ibland som 1800-talets stora socialiseringsinstitutioner. I hopp om mat och arbete sökte sig utsvultna bönder och torpare till huvudstaden. Det blev till en början hård konkurrens om jobben och villkoren pressades. Men samtidigt krävde den framväxande industrialismen arbetskraft. Följden blev en oåterkallelig proletarisering och urbanisering. Kapitalism som penningcirkulation. Begreppet kapitalism har märkligt nog ingen enhetlig definition, trots att det använts, debatterats och kritiserats sedan 1800-talet. Kanske är det alla myllrande processer inom systemet som försvårar en gemensam förståelse. Kanske skyms sikten av att vi lever mitt i kapitalismen. Några vill lyfta fram kapitalismens idéer och föreställningsvärld. Andra vill betona prismekanism, marknad och vinstintressen. Men man kan lika gärna lyfta fram kapitalismens sociala och materiella sidor. Andra vill hellre prata om modeller och system. Filosoferna Adam Smith och Karl Marx beskrev tidigt det ekonomiska systemet. Många av kapitalismens grunder och motsättningar som Smith och Marx beskrev och illustrerade gäller fortfarande. Kapitalismen är som ett kretslopp. Ett ständigt pågående byte mellan varor, pengar och tjänster. Kapital är inte bara maskiner eller tjänster. Inte heller är det samma sak som pengar. Kapital är rörelse. En process där pengar är på ständig jakt efter mer pengar. Processen framträder i olika skepnader på olika marknader. För det mesta handlar det om att köpa billigt och sälja dyrt. Det kan vara svårt att acceptera att papperslapparna vi får för vårt arbete i sig är värdelösa. Pengar är en psykologisk konstruktion, men en väldigt viktig sådan. Det är i bytet med andra som tror på samma kollektiva fantasi om pengarnas värde som byten möjliggörs. Pengarna är ett system för ömsesidig tillit och som sådant helt grundläggande för kapitalismen och vårt samhälle. Samhällen som ekonomiskt, socialt och politiskt präglas av kretsloppet av pengar kan beskrivas som kapitalistiska. Att upprätta och underhålla kretsloppet är en gigantisk utmaning. Kretsloppet tillsammans med fiktionen om pengars värde är kapitalismens kärna. Kapitalismens tre viktiga idéer. Livet på ett torp. Den gamla världen var statisk. Tiden var fast i ett evigt kretslopp där allt upprepade sig om och om igen. Någon historisk utveckling i vår mening kunde man därför inte se. Inte heller fanns någon klar gräns mellan förflutenheten, nuet och det kommande. Med kapitalismen slog föreställningen om framtiden och framsteget igenom. Tiden blev ett streck in i framtiden. Livet kan bli bättre. Framstegstanken, att våra barn får det bättre än oss, är kapitalismens ljusa sida. Man kan säga att kapitalismen vilar på tre viktiga idéer kopplade till framtiden. För det första, krediter. I den gamla världen representerade pengar endast sådant som redan existerade. Med kapitalismen introducerades kreditsystemet på bred front. Genom att övertyga den som har pengar om framtida avkastning kan en kredit uppstå. Kan du övertyga banken om ditt byggprojekt får du kredit. Krediter gör det möjligt att bygga nutiden. Men man gör det på framtidens bekostnad. För det andra, egenintresse. I den gamla världen kunde kakan inte växa. Man bytte sådant som existerade med annat existerande. Vinst gjorde således på någon annans bekostnad. Men i det kapitalistiska systemet kan kakan växa. En människa kunde bli rik utan att någon blev fattig. Min rikedom kan också göra andra rikare. Win-win, som det brukar kallas. Kapitalismen kunde så att säga kortsluta egennyttan. Kapitalismen vilar på det själviska begäret om ökad vinst. Att begränsa och behålla girigheten i schack är nödvändigt och samhällsvärnens viktigaste funktion. Den tredje viktiga idén är tillväxt. Att upprätthålla pengarnas kretslopp är avgörande. Kapitalismen har egentligen bara ett budord. Vinsten måste investeras i ny produktion. Kapitalismens baksidor. Kapitalismen är ett i grund och botten instabilt system, precis som alla sammanslutningar av människor. Genom att ständigt förändras och omstruktureras skapas nya föreställningar om vad kapitalismen innebär, men också om var samhället är på väg. För vanligt folk riskerar det kapitalistiska systemets kriser och motsättningar att prägla tillvaron. Åtstramningspolitiken som följde i 2008 års eurokris drabbade arbetarklassen hårt. Det är i regel arbetarklassen, då som nu, som får bära bördorna när systemet krisar. Att frigöra människors egoism är ett vågspel. Kapitalismen skapar möjligheter för människor. Kreativiteten kan blomstra, men riskerna är samtidigt stora. Kapitalismen förstärker ojämlikhetens krafter. I ett kapitalistiskt system tenderar makten att samlas hos en person. För att klara av förändringar och utmaningar krävs att de strukturer som värnar samhället kan anpassas. Värnen måste ständigt vara öppna för demokratisk förhandling och kompromiss. Men på vilket sätt och hur samhällets skyddsvallar bör justeras råder det sällan enighet om. Partier till vänster, demokratiska socialister, tenderar att förespråka starka strukturer och ett högt socialt skydd, inte minst för de i samhället som har det allra svårast. Partier till höger, marknadsliberaler, förespråkar gärna lägre skydd och starkare marknadskrafter. Ett sätt att hantera finjustering, men även upprättandet av regler, är att överlåta till de närmast berörda att komma överens. Detta brukar kallas för självreglering. I Sverige har detta varit en stark tradition, inte minst på arbetsmarknadsområdet. Det som brukar benämnas den svenska modellen handlar just om detta. Att möjliggöra för fack och arbetsgivare, de som säljer och köper arbete, att komma överens om villkoren för hur arbete ska säljas på arbetets marknad. Kapitalismens föreställningar om framtiden riskerar ständigt att slå sönder samverkan här och nu. Människor tenderar att göras till medel för framtida mål. Med kapitalismens krafter och bildandet av större samhällen uppstår krafter som drar mot ökad ojämlikhet. En oreglerad kapitalism drar samhället mot en uppdelning i rika och fattiga. Kapitalismen som ekonomiskt system riskerar att skapa en situation där arbetsgivare förväntar sig tillgång till arbetskraft men vill inte betala för dess reproduktion och upprätthållande. Föreställningar om människan som enbart nyttorationell finns alltid i bakgrunden. Samhällsvärnen reser vi för att göra kapitalismen mänsklig. Samhället och ekonomin ska tjäna människan, inte tvärtom. Institutioner och organisationer, liksom våra sociala relationer, påverkas och förändras av kapitalismens kreativa kaos. Allt tycks vara i rörelse. Eller som Karl Marx uttryckte det, allt som är fast förflyktigas. Klassmotsättningar. Att formulera hot mot samhället i termer av ondska är sällan fruktbart. Människor vars enda önskan är destruktivt kaos och konflikt är sällsynta. Inte sällan handlar hotet mot samhället om makt och kreativ förstörelse, ytterst med ursprung i människan och kapitalismen. I kapitalismen bestäms värdet av våra resurser på marknaden. Det är ett system som avspeglar och återskapar en ojämlik maktordning. Grundsatsen för demokratin, det viktigaste samhällsvärnet, är människors lika värde. Att tänka i termer av klass är ingen självklarhet. För ett otränat öga kan klass vara svårt att se. Det var först på 1800-talet man började använda begreppet klass. Den tidigare indelningen i stånd förknippades med den feodala ordningen. Det är ett sätt att förklara ekonomiska och sociala skillnader mellan människor i ett samhälle, men är inte något fast och bestämt. Kortsiktigt upplever förmögna minoriteter sällan anledning att dela med sig. Långsiktigt är dock det kloka att göra just så. Det ligger i de förmögna eliternas långsiktiga intresse att hålla fattigdomen borta. En oreglerad kapitalism är ett verktyg för förmögna minoriteter, medan en tyglad och reglerad kapitalism kan vara till godo och nytta även för majoriteterna, både fattig och rik. Bland ekonomi. Efter andra världskrigets slut 1945 gavs samhällsekonomierna fundamentalt nya grundstrukturer. Kapitalismen stöptes om. Sverige, liksom hela Västeuropa, fortsatte att vara kapitalistiska, men på ett helt annat sätt än tidigare. Tillsammans reste vi de yttre värnen, FN, Europarådet, Världsbanken och EU. Men även de inre samhällsvärnen växte i styrka. Socialförsäkringssystem, sjukvård, A-kassa och mycket annat gör verklig skillnad i människors liv. Innan kriget var konflikterna starka. Marxister ville avskaffa kapitalismen. Fascister ville avskaffa demokratin. Efter kriget uppstår en ny form av ekonomi, blandekonomi. Det var nationalekonomen John Maynard Keynes teorier som la grunden för efterkrigstidens finanspolitik och blandekonomi. Keynes ville se en aktiv ekonomisk politik och förespråkade lånefinansierade offentliga investeringar och stimulanser för att få fart på hjulen och bota massarbetslösheten. Det här skulle ge staten en helt ny roll i ekonomin. Blandekonomin tämjer kapitalismen. Ekonomiska kriser och ojämlikhet kan undvikas. En aktiv stat kan jämna ut livsmöjligheterna och begränsa inhemska motsättningar och politisk extremism som underminerat demokratin och nästan omkullkastat kapitalismen. Den ohämmade kapitalismen och de krafterna som drar isär samhället kan hållas tillbaka. Ekonomin kan styras genom ramar, regler och riktlinjer. Politiken får företräde framför ekonomin. Fransmännen kallar åren efter andra världskriget Les Trente Glorieuses, de 30 fantastiska åren. I hela västvärlden är tillväxten stark och inkomstskillnaderna minskar. Arbetarklassen kan köpa bilar, hus, telefoner, tv och mycket annat. Klyftorna minskar och framtidsoptimismen är stor. Den nyliberala motrevolutionen. I början av 1970-talet inträffar en ny ekonomisk företeelse. Arbetslösheten och inflationen stiger samtidigt. Företeelsen, som får namnet stagflation, strider mot alla tidigare erfarenheter. Bretton Woods-systemet med reglerade valutakurser faller samman samtidigt som ett antal chockhöjningar av oljepriset skapar starkt inflationstryck i ekonomin. Krisen i det ekonomiska och politiska systemet gör att nyliberalismen kan växa fram som en motreaktion mot blandekonomin. Nyliberalismen har två rotsystem. Det ena handlar om en övertygelse om marknadens självreglerande krafter. Om marknadskrafterna får råda fritt kommer kapitalismen att fungera bättre. Nyliberala idealister och utopister driver med begränsat intresse för verkligheten med religiös övertygelse på för mer marknadslösningar. Nyliberalismens andra rotsystem är en berättelse om de ekonomiska eliternas revanschlusta efter decennier av klasskompromisser. Eftergifterna för att upprätthålla samhällsfreden, det vill säga medverkan i upprättandet av samhällsvärnen, upplevs inte längre som nödvändiga. Med oreglerade marknader samlas makten hos de som äger. Rika blir rikare och fattiga blir fattigare. Det vet de ekonomiska eliterna när de med stöd av nyliberalismen inleder sitt gerillakrig mot demokrati, fackföreningar och keynesiansk efterfrågepolitik. Under 1990- och 2000-talen omvandlades nyliberalismen. Pragmatikerna blev fler. Allt fler såg staten som en möjlighet, inte minst till att skapa nya marknader. Varför göra sig av med den skattefinansierade välfärden när man kan tjäna pengar på den? Men marknadsfundamentalister finns också kvar i den nya generationen ekonomer och politiker. Nyliberalismen är i flera avseenden en auktoritär idétradition. Klockarkärleken för marknadslösningar och dess demokratifientlighet står i strid med den ursprungliga liberalismens frihetsideal. Nyliberalismen har annekterat liberalismen och blivit en auktoritär, ekonomisk liberalism. Den nyliberala berättelsen om den självreglerande marknaden är en sällsynt framgångsrik berättelse. Få föreställningar har varit så dominerande och påverkat politisk-ekonomiska förhållanden så mycket. Överallt har föreställningar om marknadskrafter sipprat in och påverkat vår tolkning och förståelsen av samtiden. Marknadsliberalism mot demokratisk socialism. Hur vi föreställer oss samhället påverkar våra politiska uppfattningar. Människors olika intresse- och värderingspositioner motiverar olika ståndpunkter. Samhällsuppdraget präglas av två viktiga motsättningar. Den första motsättningen står huvudsakligen mellan ekonomiska marknadsliberaler, nyliberaler och demokratiska socialister. I vissa avseenden kan man även räkna socialliberaler till demokratiska socialister. I praktiken präglas varje samhällsvärn av en kamp mellan någon eller några av följande motsättningar. För det första, den nyliberala föreställningen om att marknaden kan sköta sig självt, vilket också innebär att det kapitalistiska systemet kan upprätthålla sig självt, som ställs mot insikten om att marknaden behöver stöd och reglering för att fungera, med innebörd att systemet inte kan upprätthålla sig självt. För det andra, den nyliberala föreställningen om att marknaden är rättvis, både avseende resultat och funktionssätt, vilket innebär att marknaden belönar människor på ett rättvist sätt, som ställs mot insikten om att marknaden behöver korrigeras, både vad gäller utfall och funktionssätt, vilket innebär att det behövs lagar och regler som påverkar marknadens funktionssätt. För det tredje, den nyliberala föreställningen om att statens viktiga funktion är att skapa marknader och sedan dra sig tillbaka, och att statens huvuduppgift i övrigt är att upprätthålla lag och ordning, det vill säga en så kallad nattväktarstat, som ställs mot insikten om att staten är nödvändig för att upprätthålla och korrigera marknader. Staten ska användas för att resa samhällsvärn och samverka internationellt. För det fjärde, den nyliberala uppfattningen om att den demokratiska styrningen av staten är en nödvändig eftergift. Människor anses vara irrationella. Demokratins verkningsområde måste därför vara så begränsat som möjligt, som ställs mot insikten om att den demokratiska styrningen av staten är en förutsättning för det långsiktiga upprätthållandet av samhället. Människor växer med uppgiften. Demokratins verkningsområde måste vara största möjliga. För det femte, den nyliberala uppfattningen att ojämlikhet är nödvändigt ont i ett marknadssamhälle. Skillnader mellan människor anses behövas för att marknadsmekanismerna ska fungera. Ojämlikhet anses motivera människor, som ställs mot insikten om att ojämlikhet splittrar ett samhälle. Ojämlikhet är ingen nödvändig konsekvens av marknadsmekanismerna. Ojämlikhet gör människor passiva. Mellan marknadsliberalism och demokratisk socialism är det för det mesta möjligt att kompromissa. Den politiska debatten förs horisontellt mellan höger och vänster. Båda sidor står i grund och botten bakom värnen, men har fundamentalt olika uppfattningar om hur starka de ska vara. Populismen, vår tids utmanare. Den andra viktiga motsättningen kring samhällsvärnen präglas av populismen, som kan beskrivas som ett ramverk för andra ideologier. En slags vit duk som kan fyllas med olika färger. Ramverket består av en huvudmotsättning. Det korrumperade etablissemanget står mot det rena och oförstörda folket. Konflikten är vertikal. Populister vill göra sig själva till representanter för folket, den tysta majoriteten, som de ensamma anser sig företräda. Opposition betraktas som illegitim. Ställer man inte upp på populisternas politik är man inte en del av folket. Runt om i världen frågar sig människor varför intolerans, fascism och populism återvänt till våra samhällen. Debatten om orsakerna till populismens utbrott uppträder i huvudsak med två förklaringar. Den ena är ekonomisk. Det som betonas är att höjning och utjämning av levnadsstandarden har avstannat och att skillnaderna i levnadsvillkor har tilltagit. Den populistiska motrörelsen växer fram ur de växande ekonomiska klyftorna och utgörs av människor som känner sig missaktade eller förrådda. Den andra förklaringsansatsen är kulturell. Populismens framväxt förklaras som en värderingsförskjutning. Populismen är ett uttryck för ett slags rekyl i förhållande till ökad jämställdhet, multikulturalism och miljömedvetande som vuxit i betydelse sedan 1970-talet. Men det finns ytterligare alternativ. Bakom de ekonomiska och kulturella förklaringarna vilar marknadsliberaliseringen som politisk doktrin. Nyliberalismen med dess marknadsfundamentalism och övertro på marknadens förmåga att korrigera sig själv har haft en djup verkan på våra samhällen under de senaste decennierna. Nästan allt i vårt tänkande kring våra liv från dejting till arbete präglas av marknadens utbud och efterfrågan. Populismen är alltså inte en doktrin eller ideologi. Det är i mötet med mer utarbetade ideologier som populismen får sitt innehåll. Många av samtidens populister i Ungern, Polen, USA, Ryssland, Brasilien, Turkiet eller Indien bär med sig nationalism till populismen. Inte sällan rör man sig i gränslandet till rasism när man delar upp medborgare i sanna svenskar och icke-svenskar. Men populism kan också vara vänster. Hugo Chavez i Venezuela använde populismen för att lägga grunden till en ödesdiger socialism. Nästan alltid medför populismens praktiska politik ett allvarligt hot mot rättsstaten, fria fackföreningar, medier och demokratins praktik. Populismen kan inte likställas med fascism eller nazism, men resultatet är ofta likartat. Populismen är direkt och indirekt ett hot mot de politiska samhällsvärnen. Motsättningarna till demokratiska socialister, men även till många marknadsliberaler, är fundamentala och angreppen är ofta hårda. Populister vill riva hela samhällsvärn och utnyttjar demokratins svagheter. För det första, hur avgränsas folket? Vilka som tillhör en demokrati är inte självklart. Populister utnyttjar sårbarheten som följer av svårigheten att avgränsa vilka som ska räknas som medborgare. Bara de som egentligen och ursprungligen tillhör gemenskapen är folket. För det andra, vem är det egentligen som bestämmer? Maktdelningen är aldrig helt klar i en demokrati. Politikerna, tjänstemännen eller experterna. Populister anser att demokratins experter och käbbel står i vägen för folkviljan. Dialogen är demokratins styrka, men för populister är samtalet en svaghet. För det tredje, varför kompromissas det så mycket? Demokratin handlar ofta om processer och regler, men det gäller även att göra skillnad i verkligheten. Samtidigt måste demokratin även åstadkomma resultat som uppskattas och accepteras, vilket ibland tar lång tid. Populisterna säger, rösta på oss, vi kommer att göra verklig skillnad. Samhällsuppdraget är att bemöta populisternas angrepp med argument, men också formulera en politik som kan göra verklig skillnad. Kampen förs alltså på två fronter, mot både marknadsliberaler och populister. Bara med starka samhällsvärn kan tillvaron i ett kapitalistiskt samhällssystem göras långsiktigt hållbar.